Hela marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vindrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna.
Hej kära radiolyssnare. Inslaget som följer är producerat av Radio Grön, Miljöpartiet i Tyresös röst i eten för Radio Tyresö på 91,4 MHz eller alternativt på internet med adressen www.tyresoradion.se. Programmet kommer att handla om Miljöpartiets syn inom politikområdet skola. Jag som ställer frågorna heter Leif Pratt. Och talespersonen för Miljöpartiet är Jabar Amin och är följaktligen den som svarar. Om vi hjälper lyssnarna då först med att definiera vad är skolpolitik? Vad pratar vi om? Vad bryr man sig om då som politiker om man bryr sig om skola?
Då bryr man sig främst om barnen, om eleverna. Då bryr man sig om lärarna, då bryr man sig om övrig personal, då bryr man sig om samhället. Det skola berör oss alla, mer eller mindre. Alla vi har gått i skola eller har någon som går i skola. Så skola är främst för ungdomarna, för barnen. Genom skolan så får vi bildning, genom skolan så får vi kunskaper, genom skolan så får vi ett kritiskt tänkande, genom skolan så kan vi få möjlighet till estetik i skolan.
Och estetik skulle du vilja säga?
Det kan handla om musik, målning, ganska, det är brett. För kunskapssynen ska inte vara smal. Vi ska inte bara kunna namn på en älv någonstans i världen, utan vi ska ha en bred världsbild. Vi ska kunna ganska mycket saker. Vi ska trivas, vi ska ha det roligt, vi ska bära och se på värderingen som en viktig del av skolans uppgift. Värderingen om demokrati, värdering om jämställdhet, värdering om ett hållbart tänkande. Så är, vi vill komma ifrån det där som man har styrt skolan under lång tid, där man ser skolan som i smal mening, att man ska bara rabbla upp en del siffror och kunna en del ekvationer, och vi som människor behöver utvecklas på flera olika sätt. Vi behöver alla bitar, vi behöver bara våra kritiska tänkande. Vi behöver mer även estetiken, musiken, målningen, allt annat är viktigt i skolan.
Det där led för mina öron mer som skolans uppgift.
Helt riktigt.
Ja, jag var mer ute efter, om man är skolminister om vi säger så. Ja. Vad bryr man sig om då? Dagis, universitet eller
Då bryr man sig först och främst om skolan i meningen från årskurs 1 till sista året i gymnasiet. Men man bryr sig också om förskolan, för att i förskolan lägger man grunden för en skola. Så att en skolminister har ganska bred uppgift. Tittar man på utbildningsminister i vissa länder, så har skolministern hand om allting från dagis till forskningen. I Sverige har vi haft olika modeller under olika mandatperioder. Ibland har på skolan, på utbildningsområdet har vi haft två ministrar. En som har skött om själva skolan, det vill säga ett årskurset till sista årskursen i gymnasiet, och en annan minister har skött om universitet och forskning. Och ibland har vi haft en minister. Så jag skulle vilja säga att vi är väldigt måna om att utbildningssektorn utvecklas på ett bra sätt, och då är det alltid från dagis till våra främsta forskare.
Du skulle helst vilja se den här modellen utbildningsminister från så att säga början till slut på utbildning, jag, forskning och sådana vidare.
Helt riktigt, jag skulle vilja se det som det ansvarsområde, en av de ansvarsområden som vi skulle kunna ha hand om efter nästa val.
Nu till lite allvarligare saker då. Nästan dagligen får vi nu läsa om en skola i kris. Det kan ta sig olika uttryck. Är det Miljöpartiets uppfattning att vi har en kris i skolan? Och i så fall, var i består denna kris?
Först måste man säga att den svenska skolan är suverän på många områden. Vi har elever i stort sett, alltså jämfört med många andra, nöjda, glada med skolan. Ganska många, majoriteten av dem. Vi har elever som har ett kritiskt tänkande, som leder internationellt när det gäller problemlösning. Vi har haft relativt god med estetik i skolan. Vi har haft värdegrund som ganska stor uppslutning bakom. Där våra elever bejakar demokrati, jämställdhet, kritiskt tänkande, hållbarhet och så vidare. Vi har en lärarkår som är suverän. Så på många områden har vi väldigt bra när det gäller svenska skolan. Å andra sidan så har vi problem i svenska skolor. Bland annat vi har sjunkande resultat. Det är ett område, ett speciellt område som vi pratar mycket om. Vi har avhopp i skolan. Vi har många, nästan 10-12 tusen elever, grundskoleelever, nians elever som går ut varje år som inte får gymnasiebehörighet med sig. Vi har gymnasieelever som börjar och som hoppar av, alltså avhopp. Vi har satsningar som görs betydligt i lite för sent stadie, vi vill ha tidigare. Vi har en lärarkår, om vi går över till lärarna. Vi har en lärarkår som är satt under press. Både när det gäller tid, den har väldigt lite tid. Det är upptagen alldeles för mycket med administration. Och vi har en lärarkår också som har andra sämre villkor. Både arbetsvillkor och lönevillkor. Det här är några av de problem som skolan handskas med. Och som skolan, det är det när man säger skolan i kris. Och detta måste vi komma åt.
Men visst kan jag också, samtidigt du sitter i riksdagen.
Ja.
Men skolan är ju en kommunal angelägenhet.
Helt riktigt.
Men det är riksdagen samtidigt som stiftar lagarna. Och ja, däribland skollagen.
Ja.
Blir det en konflikt? Alltså önskemål som ni har, kan man förverkliga det sen ute i kommunerna?
Ja, skolan är speciell på så sätt att på riksplanet, riksdagen och regering formar lagar och förordningar. Och sen är det kommunerna som har hand huvudmannskapet för skolan, ansvar för personal och för verkställande. Och det skulle kunna passa utmärkt, men då behövs det tydliga, klara puckar från riksdagen och regering till kommunen. Vi ser det hittills, det stora problemet i skolan idag är inte huvudmanskapet. Stora problemet är att vi har många avhopp, vi har en likvärdighet som sjunker och som blir ojämn. Vi har många som inte klarar av skolan, vi har en lärarkår som jag nämnde som har alldeles för lite tid och elever alldeles för lite tid med sina lärare. Och det är det som vi ska försöka ägna oss åt. I valet mellan vad är det viktigaste att göra, då har vi sagt tid för eleverna, tid för lärarna, bra arbetsvillkor för lärarna. Det är det som vi prioriterar tillsammans med en annan väldigt viktig fråga som har blivit aktuell under de senaste åren, och det är frågan om vinst i skolor. Vi tycker att vinstsyftet, det som driver många av de här företagen, det ska inte finnas i skolan. Vi tycker att så fort en intressent, en aktör har vinst som syfte, så ska den aktören inte kunna få bedriva skola. Och om det mot förmodan blir ändå ett överskott i verksamheten, så ska det överskottet återinvesterat i verksamheten. Det är en fråga som har blivit aktuell. På samma sätt som vi pratar om elevernas tid, lärarnas villkor, så är en annan viktig fråga som vi driver nu, det är att vi ska ha en skola där utbildning är passionen och inte pengarna och vinsten. Det ska inte vara det, att dela ut vinst till aktieägarna som ska vara primära för en skola. Utan så fort de har det syftet så ska de inte kunna ha tillstånd.
Om vi då pratar om riksdag och kommunerna som har huvudmannaskapet. Tanken är ju att barnen ska få något sån här, en likartad start här i livet. Ja. Men om man nu ska tro på Lärarförbundet, så, eller Lärarnas riksförbund kanske det heter.
Ja, Lärarnas riksförbund är det.
Så presenterar ju de i alla fall siffror som säger att kommuner satsar väldigt olika.
Helt riktigt.
Men då blir det i alla fall fel någonstans. Det kanske inte bara är pengar som det beror på, men i alla fall. Det är väl i alla fall en god start om man har något sådana likartade resurser.
Helt riktigt. I brist på en lagstiftning som kommer åt de här problemen så kan det bli så att olika skolor gör olika. Jag kan ta ett exempel. En kommun kan dela ut skolpengen lika för alla kommunens stadsdelar och skolor på samma sätt. En annan kommun, som det är idag, så kan de dela ut att de räknar in var det finns större behov. Och så ger man den skolan eller den stadsdelen lite större utrymme, lite större medel. När det brister, självklart, så de som har större behov, den skola som har större behov, kan inte få de medlen eftersom medlen är lika, skolpengen är lika. Och då har vi hävdat att alla skolor ska, eller alla kommuner ska dela skolpengen och bejaka olika socioekonomiska faktorer. När staten och när riksdagen brister i detta, som det är fallet idag, så gör de kommunerna på olika sätt. Vad jag menar med detta, det är att vi skulle kunna komma åt detta utan att förstatliga skolan genom att ha tydliga regelverk som ser till hur kommunerna kan garantera likvärdigheten så att elevernas utbildning blir likvärdiga oavsett om barnet är till en låginkomsttagare eller höginkomsttagare, oavsett om hon kommer från Karlstad eller han kommer från Göteborg eller Malmö.
Om vi då hoppar in på ett annat ämne som har varit aktuellt i mediedebatten, det är ju det här med friskolor. Vad är Miljöpartiets uppfattning i den frågan? Behöver vi friskolor eller ska det bara finnas så att säga, kommunala skolor eller ska det vara en blandning utav det?
Vi tycker att det är viktigt att det ska finnas fristående skolor. Och anledningen till att vi en gång i tiden var de som drev igenom så hårt den här i början av 90-talet var att det ska finnas möjligheter till olika pedagogiska former. Det kan handla om Waldorf, det kan handla om Montessori, det kan handla om andra, till exempel när en kommun vill lägga ner en skola, en byskola, eller när en lärare, föräldrakooperativ vill börja rädda en skola, när några lärare vill testa en annan modell, så ska det finnas den här möjligheten. Det som har gått snett, det är att de idéburna skolorna som var det primära för oss när vi kom med vår friskolereform, med våra tankar, det var att ge, som jag berättade nyss här, idéburna, alltså idéer, olika idéer att testas på skolan, inte vinst. Det som har tagit över på senare år, det är vinstintresset. Och därför har vi från riksdagen i Miljöpartiet lämnat en motion och vår kongress skärpte linjen i våras. Och det som vi går till val på, det är att skolor ska inte bedrivas i vinstsyfte. Vilka innebär den som söker att starta en skola? Den personen ska ha det inskrivet att syftet är inte att ge vinst till aktieägarna. Och om det mot förmodan ändå blir vinst eller överskott, så ska det återinvesteras i verksamheten så vi täppar till, så att man inte, om man inte kommer åt genom syftesparagrafen, att ha en paragraf som säger att syftet inte är vinst, så ska man komma åt genom att ha en reglering som säger ifall det ändå blir överskott i verksamheten så ska det återinvesteras i skolan. På så sätt så tycker vi, då kommer vi åt vinstfrågan utan att förbjuda för idéburna skolor, för föräldrakooperativ, för byskolor och så vidare. Och det är den linjen som vi har haft nu och det är den linjen som vi kämpar för.
Nu går jag till Miljöpartiets partiprogram och då vill jag citera ett stycke där. Det står: Det ska inte finnas lyckade eller misslyckade elever. Inte heller bra och dåliga skolor. Alla har rätt att lyckas och utvecklas i skolan. Är det en utopi man skriver där? Eller hur ska man gå tillväga för att uppnå detta att man vill att alla ska ha möjlighet att lyckas?
Vi måste ha en vision som är i enlighet med det där löster upp nyss. Vi kan inte ha en vision där vi säger att vi accepterar att några inte får det stöd som de behöver. Vi kan inte ha en vision där vi säger att vi accepterar 10% misslyckande. Vi ska verka för att varje elev ska vara glad, kunna ha ett kritiskt tänkande, ha en förmåga till problemlösning, ha kunskaper med sig och klarar skolan och gå till nästa stadie. Om vi tar till exempel från nian till gymnasiet, ha gymnasiebehörighet. I gymnasiet ska målet vara att alla ska kunna ta gymnasiekompetens. Det måste vara målet. Hur vi ska gå tillväga. Det finns olika sätt. Ett sätt som vi driver nu, som vi tycker att det är en absolut effektivaste, det är att satsa stort på lärarna. Lärarna ska ha tid med eleverna. Lärarna ska kunna ägna i stort sett stor del av sin verksamhet, sin tid, åt sitt pedagogiska uppdrag. Och inte åt att fylla i blanketter och göra massa med administrativa pålagor som kommer från olika myndigheter. Därför är det viktigt att avlasta skolans lärare med att återanställa alla de 12-13 tusen kring personal som har försvunnit från den svenska skolan under de senaste 7-8 åren. På så sätt avlastar man läraren, då får läraren mer tid. Dessutom så vill vi ge lärarna mer makt genom en ordinationsrätt. Om du som lärare märker att elev X behöver stöd, så ska du kunna ordinera det stödet utan att lämna ett förslag till rektorn och i väntan på att rektorn kanske godkänner eller inte godkänner. På samma sätt som när du går till läkaren, så läkaren ordinerar medicinen direkt till dig utan att hon eller han frågar landstingsrådet om det här kostar mycket eller kostar lite, ska jag ordinera det här medicinen eller inte. Lärarna måste, det är de som känner bäst sina elever, och det är de som ska ha rätten att ordinera det stödet. Och stödet ska ges på ett betydligt tidigare stadium till eleverna än att ge dem till åttan eller i nian. En elev som inte har fått stöd i 8 år blir svårt att kompensera under senaste året. Därför är det viktigt att vi sätter in stödet i 4:an, i 3:an. Det är några av de sätt hur vi vill att skolan ska kunna vara den skola där alla elever lyckas.
Men när du pratar om såna här internationella jämförelser, så brukar ju Finland tas fram som ett föredöme. Vad gör man i Finland som inte vi gör?
Alltså Finland, det är det när det gäller kunskapsmätning. Men skolan består mer än av bara mäta kunskap i smal mening. Det handlar om problemlösning, det handlar om värderingar, det handlar om andra ämnen i skolan som vi pratar om. Det handlar om musik, teater, kultur, slöjd, allt möjligt i skolan. Och de har en annan modell hur de har organiserat skolan. De har till exempel en lärarkår som har status, som har bra arbetsvillkor, som kan ägna tid åt sitt pedagogiska uppdrag. De har bra lönevillkor. De har staten litar på lärarkåren. De har makt. Det är några av de saker som den finska skolan har och som vi inte har haft. Där tilliten till lärarkåren och tiden för lärarna har inte varit så bra här i Sverige. Och därför behöver vi göra förändringar på de här områdena.
Så då kan man säga att vi kan anamma eller adoptera delar av den finska modellen. Det är lite av det som
du sa. Ja, alltså vi kan se de delar som vi tycker att det är delar som forskningen över hela världen visar. Att satsning på lärarna, Det är en av de viktigaste satsningarna som i en skolsystem kan göras för att förbättra skolan och flytta på skolan från ett stadium till ett bättre stadium. Och här gör Finland rätt.
Då tar jag och pratar lite mer ekonomi här. Du har skisserat på önskemål och vad man kan göra. Och det är 12-13 tusen, om vi säger, administrativa tjänster som har försvunnit. Det här kostar ju pengar. Har ni räknat på vad det ska kosta?
Man kan säga så här, i ett samhälle så gör man olika prioriteringar. Regeringen hade nyss ett reformutrymme på nästan kring 25 miljarder kronor. Då valde regeringen att satsa 60% av det reformutrymmet på skattesänkningar och 2% på skolan. Vi vill göra tvärtom. Det handlar om prioriteringar. Alliansregeringen prioriterar skattesänkningar. Vi vill ha samma, det är samma reformutrymme vi pratar om. Hellre att satsa det på elever, på barn, på ungdomar, på utbildning än att satsa till sänka skatten för en som har 60-70 000 kronor i månaden. Ja, så det handlar om prioriteringar. Reformutrymmet är detsamma.
Men man kan väl tänka sig då, du säger att det är prioriteringar. Det här året fanns det här reformutrymmet. Men det kan ju komma knappare tider. Så att det inte finns ett utrymme att ta utav, utan man måste skära ner någonstans. Vilka prioriteringar gör Miljöpartiet då?
Men i valet mellan olika samhällsfaktorer, i valet med att utbilda våra ungar eller köpa vapen till militären, så väljer vi att utbilda våra ungar. Vi gör den prioriteringen. Den går före vapen för militären. Som ett svar på din fråga. Ja.
Nu då, avslutningsvis. Om du nu får slippa mina frågor. Vad skulle du säga? Du har tagit upp det lite grann, men sammanfattningsvis. Vad skulle du säga är så fiffigt och bra med Miljöpartiets skolpolitik att väljarna bör rösta på Miljöpartiet?
Jag tycker vi bejakar helheten. Vi har en bred kunskapssyn. Vi premierar eleverna. Vi värdesätter värdegrunden. Vi värdesätter inte bara matte och svenska och kemi som är viktiga, utan vi värdesätter också musik och kultur och idrott och hemslöjd. Och vi värdesätter kritiskt tänkande. Och vi vill nu under de kommande åren satsa hårt för att ge eleverna den tid och det stöd de behöver och ge lärarna ett bra instrument i form av mer tid och bättre villkor. Och sen vill vi under de kommande åren se till att inga skolor som har vinstsyfte ska få starta och bedriva skolverksamhet och att överskott ska återinvesteras i verksamheten.
Då tackar jag dig för de här visdomsorden.
Tack så mycket.
Och så får vi hoppas att det resulterar i några supporter också.
Ja, tack så mycket. Tackar.
Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde, lunden den gröna, vildrosor och blåklockor. Lindblommor och kamomill, låt dem få leva, de är ju så.